In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Varning för grovt våld mot barn. Och det är en skarp varning. Det här är inte ett avsnitt som alla bör lyssna på. Om du är det minsta känslig för våld mot barn så stäng av och lyssna på någonting annat. Till exempel podden Nu blir det historia som du hittar där du hittar Massmördarpodden. Massmördarpodden, sektmorden i Kirtland. Det här avsnittet har skrivits av Sofie Karlsson. Emil Drugge har gjort klippning och ljudsättning. Och jag heter Dan Hörning. Om du tycker att Massmördarpodden är jättebra kan du vara med och sponsra den på Patreon. Patreon.com, sök på Massmördarpodden och där väljer du en summa du vill donera per avsnitt. Om du gör det får du tillgång till alla avsnitt av Massmördarpodden. De finns där på Patreon och de går även att få i ett RSS-format så att du kan lyssna på dem i din favoritpoddspelare. Det här avsnittet kommer handla en hel del om Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Och sista dagars heliga rörelsen. Vars alla inriktningar grundar sig på att Joseph Smith fick en stentavla av ängeln Moroni på 1830-talet. I dagligt tal kallas det ofta mormonkyrkan, men vi kommer att kalla dem sista dagar heliga rörelsen. Vår historia börjar i USA, närmare bestämt i staden Independence, som är den tredje mest befolkade staden i delstaten Missouri. Independence har kallats för järnvägarnas drottning eftersom det finns så många tåganknytningar i just Independence. Staden har närmare 40 000 invånare 1950 och det är där vi ska börja. Området är generellt väldigt religiöst och här fanns det många ur sista dagars heliga rörelsen innan verksamheten förflyttades till det förlovade landet Utah. Men sista dagars heliga rörelsen är fortfarande stark i Missouri. En viktig sak att veta om sista dagars heliga rörelsen är att mycket stor vikt läggs vid familjelivet och att kroppen anses vara en helig gåva från Gud. Vilket innebär att alla medlemmar måste avhålla sig från droger, tobak, alkohol och andra vanebildande saker. Det är den 3 maj 1950 när Jeffrey Don Lundgren ser dagens ljus för första gången. Det finns ganska begränsad information om Jeffreys familj och hans uppväxt. Det vi vet är att Jeffrey är Dons och Louise Lundgrens förstfödda barn. Omgivningen upplever mamma Louise som väldigt självupptagen och extremt mån om sin status i samhället. När Jeffrey som barn gör saker som påverkar hans mammas anseende positivt belönar hon honom med ömhet och kärlek. Men när Jeffrey gör saker som skadar hennes rykte, då bestraffar Louis sin son med kyla och tystnad. Pappa Don är inte lika subtil. Han är istället extremt våldsam. Det är lite oklart vilka personer han är våldsam mot, men en av dem är definitivt Jeffrey. Familjen är troende och tillhör sista dagars heliga rörelsen. De har gott om pengar och de har bra status i församlingen. Jeffrey är väldigt engagerad i kyrkan sedan tidig ålder. Han älskar att läsa Bibeln och förstås Mormons bok. Jeffrey har bra minne och han lär sig långa bibelverser utantill och det imponerar på församlingen. I skolan är han lite av en ensam varg. Han har inte direkt några vänner och han håller sig mest för sig själv. I tonåren förbättras relationen till pappa Don när han och Jeffrey knyter an via det gemensamma intresset jakt. Don är vapensamlare och är särskilt intresserad av skjutvapen som användes under det amerikanska inbördeskriget. Under tonåren får Jeffrey lära sig väldigt mycket om skjutvapen och vapenhantering av pappa. I slutet av 60-talet börjar Jeffrey studera vid Central Missouri State University. Hans valda ämne är elektronik. Jeffrey är då 182 cm lång och bredaxlad. Han har ljusbrunt hår som han ofta vattenkammar bakåt. Cynthia Stalter Sassy och Peggy Murphy Widder skrev en bok 1992 som heter The Kirtland Massacre. Den är en viktig källa till de här avsnitten. I boken kan man läsa att Jeffrey har ett charmigt leende och att det enda som finns att anmärka på hans utseende är att han har en liten haka och han har akne. På universitetet går Jeffrey med i en förening för sista dagars heliga kyrkan. Där får han två vänner, Keith Johnson och Alice Keeler. Alice är ett år yngre än Jeffrey. Förutom gemensam trosuppfattning har Alice och Jeffrey en annan sak gemensamt, nämligen våldsamma pappor. Att de båda har blivit misshandlade av sina pappor under uppväxten medför att Jeffrey och Alice formar ett särskilt band. De blir dessutom kära. 1970 proklamerar den 20-årige Jeffrey att han tänker gifta sig med 19-åriga Alice. Det här tycker mamma Louis och pappa Don är en dålig idé. De avskyr Alice och tycker att äktenskapet är riktigt, riktigt dåligt eftersom hennes familj har mycket lägre status i trossamfundet än vad de själva har. Familjen Keeler har ont om pengar och Alice har växt upp i en husvagn. Men när Don och Louis får veta att Alice redan är gravid har de inte så mycket annat val än att godkänna äktenskapet. Därför gifter sig Jeffrey och Alice under 1970. Samma år slutar Jeffrey studera elektronik och istället tar han jobb i flottan för att kunna försörja sin familj, Alice och barnet hon bär på. Den 2 december 1970 föder Alice en son som döps till Damon. Det verkar som att Jeffrey inte är närvarande vid födseln utan att han är i Vietnam, där det förstås är Vietnamkrig. Jeffrey tjänstgör i flottan i 4 år, men den mesta delen av tiden är han stationerad i USA och därmed ganska trygg. Samma år som Jeffrey slutar i flottan och får goda vitsord föder Alice parets andra son, vars namn aldrig har offentliggjorts. Året är 1974 och Jeffrey är 24 år gammal när han blir tvåbarnspappa. Ekonomin är knaper. Den lilla familjen flyttar en vända till San Diego, Kalifornien, men det är väldigt mycket dyrare där än Independence, så familjen flyttar snart tillbaka. Pappa Don och mamma Louise bidrar inte till Jeffreys familjs ekonomi. Jeffrey får en hel del jobb, men han förlorar dem lika snabbt. Och vi vet inte riktigt varför han får sparken hela tiden, men det får han. Jeffrey får ingen ekonomisk hjälp av sina föräldrar, så han lånar konstant pengar av Alice föräldrar. De som alltid har haft mycket sämre ekonomi än familjen Lundgren. Alice föräldrar känner sig utnyttjade, men eftersom deras barnbarn behöver mat och trygghet lånar de ändå ut pengar till Jeffrey. De får aldrig tillbaka något av det de har lånat ut. 1979 får den 28-årige Alice och 29-årige Jeffrey en dotter, deras tredje barn. Hennes namn har aldrig offentliggjorts. Året därpå får Jeffrey Alice sitt fjärde barn, en till pojke. Parets äldsta son Damon är 9 år gammal när han får sin andra lillebror. Den sista pojkens namn har inte heller offentliggjorts. Och det finns en anledning till varför Damon är enda barnet vars namn vi känner till. Och det kommer bli tydligt längre fram i historien. 1979 börjar Jeffrey bli fysiskt våldsam mot sin fru Alice. Vid ett tillfälle söker Alice läkarvård och läkarna kan konstatera att hon har en sprucken mjälte. Det misstänks att Alice mjälte har spruckit till följd av att Jeffrey knuffar in henne i en garderob. Det här följs inte upp. 1984 flyttar familjen till Kirtland i delstaten Ohio. Det innebär en flytt på omkring 12 timmar med bil. Anledningen till flytten är att det finns ett sista dagars heliga tempel i Kirtland. Och det här templet vill Jeffrey gärna vara nära. Templet i Kirtland är det första som byggdes av sista dagars heliga rörelsen långt innan de åkte till Utah. Och det är designat av grundaren själv, Joseph Smith. Templet byggdes 1836 och är en väldigt viktig byggnad för trossamfundet. Jeffrey blir volontär i templet och håller guidade turer. I utbyte får han och hans familj bo billigt i ett hus som trossamfundet äger, som ligger bredvid templet. Under turerna börjar Jeffrey predika med en väldigt speciell retorik. Den här retoriken kallas för chiasmus. Chiasmus går ut på att talaren kastar om grammatiska strukturer i på varandra följande fraser eller satser utan upprepning av ord. Det är en slags spegling mellan två satser som skulle kunna vara skilda meningar, men som återfinns i samma fras och som alternerar innebörden. Det här är en retorik som kan uppfattas som ganska manipulativ och den används ofta i politiken. Det här låter komplicerat, så ni får ett exempel. Här är ett känt exempel. Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, utan fråga vad du kan göra för ditt land. Jeffrey gör det hela ännu mer komplicerat. Grunden i Jeffreys sätt att använda chiasmus är att det allt Gud har skapat är den högra sidan en spegelbild och därför måste heliga skrifter tolkas med samma metod. Jeffrey hävdar att ett bevis för det här är det faktum att templet i Kirtland har en höger sida som är en spegelbild av den vänstra. För att tillämpa detta på heliga skrifter förklarar Jeffrey att man tar en mening från skriften och som meningarna före och efter är konsekventa är mittsatsen sanningen. När meningarna före och efter är i konflikt med varandra är mittsatsen en lögn. Jeffrey säger till de som lyssnar att han flyttade till Ohio eftersom ordet Ohio är chiastiskt. Den här retoriken är förmodligen inte det tydligaste jag någonsin pratat om i den här podden. Men det fungerar på templets besökare.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeffreys guidade turer får fler och fler betalande besökare. Och det här borde ju betyda att templet tjänade pengar. Men trots det här blir intäkterna till kyrkan lägre under den tid som Jeffrey guidar och predikar hos dem. Och det beror förstås på att Jeffrey stoppar pengarna i egen ficka. Han kommer senare att anklagas för att ha stulit någonstans mellan 25 och 40 000 dollar från templet. Det motsvarar ungefär 1,2 miljoner kronor idag. Det här leder förstås till att Jeffrey får sparken. Och det händer 1987. Jeffrey är då 37 år gammal. Jeffrey, hans fru Alice och deras fyra barn flyttar då till en gård i utkanten av Kirtland. Familjens nya adress är Chardon Road, nummer 8671. Men det är inte bara familjen som flyttar in på Chardon Road 8671. Även sex personer som har tagit del av Jeffreys predikningar flyttar in på gården. De här personerna heter Kevin Carey, Richard Brand, Greg Winship, Sharon Blunchley, Daniel Kraft och Debbie Olivares. Sammanlagt flyttar alltså 12 personer in på den här gården. Även tre par flyttar in i bostäder i närheten. De här paren heter Ronald och Susan Luff, Dennis och Tonya Patrick samt Dennis och Cheryl Avery. Dennis Avery har blivit fullständigt hänförd av Jeffrey och hans predikningar. Därför har han övertalat sin fru Cheryl att de måste flytta till Kirtland och bo i närheten av Jeffrey. Dennis och Cheryl har tre döttrar, 13-åriga Trina, 11-åriga Becky och 4-åriga Karen. Totalt är det alltså 12 vuxna som har flyttat in på gården eller i dess absoluta närhet utanför familjen. De är Jeffreys följare och här har Jeffrey skapat en sekt. Alla sektens medlemmar måste nu kalla Jeffrey för fader. Och här har också alla kopplingar till sista dagars heliga rörelsen försvunnit. Jeffrey tillhörde rörelsen, hans anhängare träffar honom genom rörelsen. Men sista dagars heliga rörelsen kommer inte att tycka om vad Jeffrey nu kommer att göra. Och de har inte heller någon kontroll över honom alls. Jeffrey däremot har väldigt mycket kontroll över sina sektmedlemmar. De måste lyda massor av regler. En grundläggande princip i Jeffreys sekt är kvinnohat. Män är överordnade kvinnor och kvinnorna i sekten måste lyda männen och allra mest måste de lyda Jeffrey. En annan grundläggande princip är att allas inkomster ska gå direkt till Jeffrey som sedan ser till att alla får mat på bordet. Medlemmarna får inte heller prata med varandra om inte Jeffrey är närvarande. Det låter ju oerhört komplicerat att genomföra i praktiken, speciellt när inte alla bor i Jeffreys hus. Men att prata med varandra är en synd enligt Jeffrey. Medlemmarna lyckas inte heller hålla på den här regeln. Ibland när de tror att inte Jeffrey hör, pratar de ändå med varandra. Och ibland tjuvlyssnar Jeffrey på de här konversationerna. Sedan använder han det han har hört för att låtsas som man kan läsa människors tankar. Och det här fungerar. Medlemmarna tror att Jeffrey kan läsa tankar. Han utövar även andra former av hjärntvätt för att styra över sina anhängare. Exempelvis genom att övertyga dem om att deras verklighetsuppfattning måste ifrågasättas och att det bara är Jeffrey som egentligen vet hur världen fungerar. Jeffrey håller ofta bibelstudier i sitt hem. Inte bara för sektens medlemmar, utan för alla som är intresserade. Under bibelstudierna är det inte tillåtet att ifrågasätta Jeffreys tolkning av de heliga texterna. Han hotar och skrämmer dem som försöker presentera en annan tolkning, och han uppmuntrar gruppen att skrämma enskilda som inte håller med honom. Jeffrey predikar och berättar om att Gud kommunicerar med honom. Gud skickar syner och uppenbarelser direkt till Jeffrey. Han berättar också att det är hans plikt att dela med sig av dessa syner och uppenbarelser. Jeffrey, som jag har varit i det militära i 4 år, börjar även organisera männen och ge dem militär grundutbildning. Det inkluderar att hantera skjutvapen. Vi är ju nu i Ohio, och vapenlagarna är och har varit väldigt liberala i Ohio. Det är förmodligen inte särskilt svårt för Jeffrey, som också har en jaktlicens, att skaffa vapen. Sedan berättar Jeffrey att han tränar männen för att de med våld ska kunna storma och ta över templet i Kirtland. Jeffrey förkunnar för sina sektmedlemmar att Gud själv har sagt till honom att de måste ta över templet eftersom Jesus Kristus kommer komma tillbaka den 3 maj i templet i Kirtland. Den 3 maj är också Jeffreys födelsedag, vilket förmodligen inte är en slump. Jeffrey försäkrar att det är absolut nödvändigt att ta över templet med våld. En av sektmedlemmarna tycker att det här låter lite knasigt och känner att det här inte är riktigt rätt för honom. Och därför lämnar han sekten. Det här var Kevin Curry, och han lämnar sekten någon gång i april 1988. Även en granne börjar bli orolig. Och den 23 april 1988 kontaktar den här grannen polisen i Kirtland. Grannen får prata med en polisman som heter Ron Andolsek. Grannen informerar Ron om att det finns en farlig sekt i hans område. Grannen berättar även att en av Jeffreys söner skrämmer upp alla barn i grannskapet och säger att jorden kommer att öppna sig och ur jordens mitt kommer det att välla ut demoner. Ron känner att det inte finns så mycket han kan göra mot demoner som väller upp ur jordens mitt. Men eftersom ingen direkt kommer till skada just nu så vidtar han inga åtgärder. Han bara noterar att det förmodligen finns en sekt i Kirtland. 5 dagar senare, den 28 april 1988, kontaktar avhopparen Kevin Curry FBI. Kevin informerar FBI om att det pågår militär träning på Jeffreys gård och att sektens plan är att överta templet i Kirtland med våld den 3 maj. Det är alltså bara 5 dagar senare från när han lämnar tipset. FBI vidarebefordrar den här informationen till polischefen i Kirtland, Dennis Yarbrough. Dennis agerar och Jeffrey tas in på förhör. Polisen berättar för Jeffrey att han är i sin fulla rätt att ha hur mycket skjutvapen han vill, men de undrar om han planerar en våldsam aktion mot templet i Kirtland. Jeffrey säger att nej, det är inte alls sant, och då får han åka hem. Polischef Dennis Yarbrough anser att det inte finns några konkreta bevis för att sekten planerat våldsdåd. Polischef Dennis Yarbrough tycker att han har neutraliserat situationen eftersom han nu har gett Jeffrey en varning. Varningen har viss effekt. Jeffrey meddelar sina anhängare att den våldsamma erövringen av templet måste vänta lite grann. Inte för att polisen och FBI har blivit inkopplade, utan för att Jeffrey har fått reda på det av Gud. Templet blir inte stormat den 3 maj 1988. 4 månader senare, i september 88, får polisen i Kirtland in ett tips från en annan person. Den här personen är anonym. Tipset är att Jeffrey fortfarande planerar att ta över templet Kirtland och att det kommer att innebära ett massmord. Polisen i Kirtland kontaktar då FBI. FBI tar informationen på allvar och kopplar i sin tur in en annan federal myndighet, ATF. ATF står för Alcohol, Tobacco, Firearms. Alltså alkohol, tobak, skjutvapen. Om ni känner igen det så är det förmodligen från Waco, där ATF var väldigt inblandade. ATF ansvarar för att utreda och förebygga federala brott som involverar olaglig användning, tillverkning och innehav av skjutvapen och sprängämnen. Dessutom mordbrand, bombdåd samt illegal handel med alkohol och tobaksvaror. FBI och ATF påbörjar en gemensam utredning av Jeffreys sekt som bland annat innefattar spaningsarbete. Den 10 oktober 1988 blir Jeffrey till slut formellt utesluten från sista dagars heliga rörelsen. Uteslutningen är ett straff för allvarliga förseelser såsom villolära, ogudaktigt levande eller ohörsamhet mot kyrkans myndighet. Men nu vill sista dagars heliga rörelsen inte ha någonting mer att göra med Jeffrey Lundgren. Samma dag, den 10 oktober, blåser in ett enormt åskväder över Kirtland. När åskvädret är över uppenbarar sig en enorm regnbåge över hela staden. Jeffrey berättar för sina sektmedlemmar att regnbågen symboliserar öppningen av det sjunde inseglet. Det sjunde inseglet, eller det sjunde sigillet, är ett inslag i uppenbarelseboken. Det är förstås även titeln på Ingmar Bergmans berömda film. Det sjunde inseglet är en del av vägen mot domedagen. Så här står det i uppenbarelseboken, kapitel 8, citat. Och ängeln tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret och kastade ner det på jorden. Då blev det åska och dån och blixtar och jordbävning, slutcitat. Man kan ju ganska enkelt här se parallellerna med det stora ovädret. Jeffrey fattar nu ett beslut om att han inte längre ska hålla bibelstudier för allmänheten. För att få lyssna på Jeffreys tolkning av Bibeln och hans meddelanden från Gud måste man gå med i hans sekt. Dessutom har sekten bara 20 platser. Jeffrey lyckas dock bara fylla 17. Förutom de tidigare 12 medlemmarna ansluter alltså 5 personer till. 12 sektmedlemmar bor nu hemma hos Jeffrey och hans familj. 11 av dessa är Ronald och Susan Luff, Daniel Kraft, Gregory Winship, Richard Brand, Larry och Catherine Johnson, Sharon Blanchley, Deborah Olivares samt Dennis och Tonya Patrick. 5 medlemmar bor fortfarande i egna hushåll. Det är familjen Avery, alltså Dennis och Cheryl och deras 3 döttrar, Trina, Becky och Karen. Att familjen Avery inte bor hemma hos familjen Lundgren är någonting som Jeffrey irriterar sig på. Han tolkar det här som att familjen Avery inte egentligen hänger sig fullt ut åt Jeffreys läror. Jeffrey tycker dessutom att Dennis är ganska svag eftersom hans fru Cheryl verkar vara den som är dominant i deras förhållande. Dessutom är döttrarna Trina, Becky och Karen alldeles för självständiga. Jeffrey börjar därför prata illa om Dennis med de andra anhängarna bakom Dennis rygg. Bland annat påstår han att det är Dennis Averys fel att sekten har ekonomiska problem, trots att Dennis är en av de medlemmar som bidrar mest ekonomiskt. Dennis ger nämligen inte hela sin inkomst till Jeffrey, men en stor del av den. Vi vet inte exakt vad Dennis Avery arbetar med, men det är någonting som ger honom en relativt hög inkomst. Jeffrey vill ju ha alla pengar, så han tycker att Dennis är illojal. Dennis däremot har ingen aning om att Jeffrey tycker illa om honom. Han är fullständigt hänförd fortfarande och han litar på Jeffrey Lundgren. Det blir april 1989. Jeffrey ska snart fylla 39. Hans fru Alice ska fylla 38. Deras äldsta son Damon är 19 år gammal. Dennis Avery är 49. Cheryl Avery är 46. Och deras döttrar är 15, 13 och 7 år gamla. Jeffrey har ju fortfarande inte stormat templet i Kirtland. Och anledningen till det är att Gud har meddelat att nu är en annan plan som gäller. Jeffrey börjar berätta för alla sektmedlemmar, utom familjen Avery, att Gud nu har meddelat att de måste göra sig av med de mest syndiga i gruppen för att Jesus Kristus ska komma tillbaka. Jeffrey blir med tiden mer specifik och säger att sekten måste döda en familj bestående av 5 personer för att Jesus Kristus ska komma. Han säger att den här akten, att mörda en familj på 5, det är som att beskära vingården. I samma veva informerar Jeffrey familjen Avery att hela sekten ska ut på en helig resa i vildmarken. Han ger order till Cheryl Avery att skriva ett brev till alla deras släktingar att de ska åka till Wyoming och därför inte kommer att kunna kontaktas på ett tag. Jeffrey beordrar också Cheryl att skriva ut deras barn ur skolsystemet. Cheryl gör som hon blir tillsagd av sin sektledare. Måndagen den 10 eller onsdagen den 12 april 1989 säger Jeffrey åt några av sina manliga anhängare att gräva en grop i en lada på hans tomt. Även Jeffreys äldsta son Damon är med och gräver. Ladan är röd och den symboliserar enligt Jeffrey Röda havet, alltså havet som Moses delade. Gropen ska enligt Jeffreys instruktioner bli 1,8 gånger 2,1 meter och den måste vara tillräckligt djup för att 5 människokroppar ska få plats i den. En av männen som gräver gropen kommer senare att uttala sig i media och berätta att det enda han tänkte på när han grävde var att det kanske var han och hans familj som skulle hamna i gropen. Hans familj var nämligen också 5 personer. Söndagen den 16 april köper Jeffrey 3 skjutvapen. Ett av dessa skjutvapen är en 45-kalibrig pistol. När Jeffrey betalar använder han Dennis Averys kreditkort. Förmodligen för att köpet och innehavet av vapnen inte ska gå att härleda direkt till Jeffrey. Dagen därpå, måndagen den 17 april 1989, äter hela sekten middag hemma hos familjen Lundgren. Efter middagen skickar Jeffrey hem sektmedlemmarna en efter en, förutom familjen Avery. Dennis, Cheryl, Trina, Becky och Karen Avery är lydiga sektmedlemmar och de frågar inte Jeffrey varför de inte får gå hem utan de accepterar stilla att de måste sitta kvar till Jeffrey låter dem gå. Jeffrey själv avlägsnar sig från bordet. Exakt vart han tar vägen finns det olika uppgifter om i olika källor. Antingen går Jeffrey in i sitt sovrum eller så går han in i sin röda lada där ju gropen finns. Det finns minst en källa som uppger att Jeffrey har hyrt ett motellrum och att han går dit efter middagen. Det här känns väldigt krångligt med tanke på att de är ute på landsbygden och har tillgång till en ostörd lada. Oavsett var Jeffrey befinner sig möter han i alla fall upp 5 manliga anhängare från sekten och håller ett möte med dem. De här 5 männen är Jeffreys 19-årige son Damon, Ronald Luff, Richard Brand, Gregory Winship och Daniel Kraft. Jeffrey berättar för de 5 männen att nu är det dags att mörda familjen Avery. Han påminner skarpt om att det här är Guds egen vilja. Gud har berättat det här för Jeffrey. Om gruppen inte har mötet i den röda ladan så går de nu dit. Sedan beordrar Jeffrey Ronald Luff att hämta Dennis Avery och ta honom till ladan. Ronald går in i Jeffreys hus där familjen Avery fortfarande sitter lydigt kvar vid matbordet. Ronald berättar för Dennis att Jeffrey behöver hjälp i ladan med lite campingutrustning inför vildmarksresan till Wyoming. Dennis följer tjänstvilligt med. Väl in i ladan försöker Ronald överfalla Dennis med en elpistol, men elpistolen fungerar inte. Ronald slår då elpistolen hårt i Dennis huvud istället. Dennis skriker, citat, "Det här är inte nödvändigt, snälla! Det här är inte nödvändigt!" Slutcitat. De andra männen i ladan rycker in och tejpar Dennis händer och fötter samt hans mun. Sen kastar de ner honom i gropen. En av männen slås av tanken att resten av familjen Avery kan höra vad det är som pågår. Och därför får han den briljanta idén att dränka ljuden från Dennis genom att starta en motorsåg. Jeffrey kliver fram och i sin hand har han sin 45-kalibriga pistol. Med den skjuter han Dennis Avery i ryggen 2 gånger. Dennis dör nästan omedelbart. Efter det skickar Jeffrey in Ronald i huset igen. Den här gången för att hämta Cheryl Avery. Ronald berättar för Cheryl att hennes make vill prata med henne ute i ladan. Cheryl följer med och när de kliver in i ladan lägger Ronald handen på hennes axel och säger åt henne att vara foglig, bara ge upp och att allting kommer mycket enklare då. Männen i ladan tejpar Cheryls händer och fötter samt hennes mun, precis som de tidigare gjorde med hennes make. Enligt vissa källor sätter de även tejp över Cheryls ögon så att hon aldrig ser Dennis. Cheryl gör inget motstånd, inte ens när hon lägger henne i gropen bredvid Dennis. Sedan tar Jeffrey fram pistolen och skjuter Cheryl Avery 3 gånger. 2 skott träffar i bröstet och 1 i magen. Det är oklart när Cheryl dör. Jeffrey skickar in Ronald i huset en gång till. Den här gången för att hämta 15-åriga Trina Avery. Ronald berättar för flickorna att de leker en lek och Trina ska följa med dem först. Trina följer frivilligt med Ronald in i ladan. Men när männen där inne närmar sig henne för att tejpa hennes händer och fötter försöker de fly. Männen får dock fast Trina och hennes försök att slå sig fri är fruktlösa. Männen är mycket starkare än henne. De tejpar Trinas händer och fötter och kastar ner henne i gropen. Jeffrey tar fram sin pistol igen och skjuter Trina Avery 2 gånger i huvudet. Det första skottet rikoscherar från hennes skallben, men det andra skottet dödar henne omedelbart. Ronald fortsätter gå in i huset nu för att hämta 13-åriga Becky. Becky övertygar om att hennes familj är med och leker någon slags lek. Hon följer med till ladan. Männen kastar sig över Becky, tejpar hennes händer och fötter och kastar ner även henne i gropen. När Becky faller ner i gropen landar hon på sin mammas döda kropp. För vid det här laget är Cheryl död. Jeffrey skjuter Becky först i låret och sedan i bröstkorgen. Medan Ronald går in för att hämta 7-åriga Karen är det alldeles tyst i ladan. Någon har alltså stängt av motorsågen. Det enda ljudet som hörs är Becky Averys rosslande medan hon sakta förlorar kampen om sitt liv. Karen blir jätteglad när Ronald kommer och hämtar henne. Hon har tyckt att det var fruktansvärt tråkigt att vara i huset alldeles själv. När Ronald och Karen kommer in i ladan tejpar männen hennes händer och fötter. De lägger henne i gropen och Jeffrey skjuter henne 2 gånger. Det ena skottet träffar Karen i bröstet och det andra i huvudet. Karen Avery dör omedelbart. Nu ligger alla 5 medlemmarna i familjen Avery döda i gropen. Männen häller kalk över kropparna i tron att det påskyndar förruttningsprocessen. Och sedan häller de jord över massgraven. En av männen som medverkade här kommer senare att säga att han såg morden som inte bara rättfärdigade utan som helt nödvändiga. Det var ju faktiskt en order direkt från Gud. Ingen i ladan kommer någonsin att uttrycka någon som helst ånger över det de gjorde. Efter massmordet berättar Jeffrey för männen att Gud från början hade sagt att det var egentligen 10 personer som skulle dö, men att Jeffrey hade lyckats få Gud att nöja sig med 5. Polismannen Ron Andolsek, som ju tidigare fick ett tips om sekten, han har gått och grubblat ett tag. Han kan inte riktigt skaka av sig känslan att det är någonting olagligt som pågår på Lundgrens gård. Därför åker han av en ren slump ut till Chardon Road 8671 tisdagen den 18 april 1989.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Det är alltså dagen efter massmordet. Det är oklart hur mycket Ron Andolsek vet om FBI och ATFs pågående utredning. Ron tittar sig omkring på gården och han pratar med Jeffrey Lundgren. Men han upptäcker ingenting konstigt. Han hittar inte maskeraren i ladan eller någonting annat misstänkt. Ron Andolsek åker därifrån utan att egentligen ha någonting konkret alls. Men polismannens besök gör Jeffrey väldigt nervös. Han förkunnar därför för sekten att alla behöver ge sig av. Samtliga packar därför ihop och lämnar gården samma dag. Alltså fortfarande tisdagen 18 april. Det är oklart hur många av sektens medlemmar som känner till att massmordet har skett när de ger sig av, men det verkar vara en majoritet. Sekten ber sig söderut i riktning mot West Virginia. Till Jeffreys stora förvåning har stämningen i sekten förändrats efter massmordet. Medlemmarna verkar inte längre lika hänförda och entusiastiska. Tvärtom börjar de verka reserverade och tveksamma mot Jeffrey. Och det hade han inte alls räknat med. Nu när gruppen inte längre avgudar honom och följer honom blind, lämnar Jeffrey sin sekt tillsammans med Alice och deras fyra barn. Familjen Lundgren flyttar återigen till Kalifornien, medan resten av sektmedlemmarna bor kvar i West Virginia. Ingen utanför sekten verkar tycka att det här är särskilt anmärkningsvärt. Så det går 9 månader och det blir den 3 januari 1990. En av de tidigare sektmedlemmarna som inte var med i ladan är Larry Johnson. Den 3 januari kontaktar han polisen i Kirtland. Det verkar som att han ringer dem från West Virginia. Larry berättar hela historien om massmordet på familjen Avery för Kirtland-polisen. Man skulle ju kunna hoppas på att det här berodde på ånger och skuldkänslor. Men det är inte motivet. Larry Johnson är sur på Jeffrey. Eftersom Jeffrey har tänkt sig att Larrys fru, Catherine Johnson, ska bli Jeffreys andra fru. Jeffrey har alltså börjat experimentera med tanken på månggifte. Kanske som ett sätt att rädda sekten och återta makten. Larry ritar en karta över gården och markerar exakt var familjen Avery ligger begravd. Kirtland-polisen åker omedelbart till Chardon Road 8671 och genomsöker den röda ladan. Där påträffar de kropparna efter Dennis, Cheryl, Trina, Becky och Karen Avery. Massmordet läcker omedelbart ut i media och blir en rikstäckande nyhet. När flera av sektmedlemmarna ser sig själva på tv överlämnar de sig till polisen. Men det gör inte Jeffrey, Alice och Damon Lundgren. Det verkar som att Jeffrey och Alice lämnar de yngre barnen hos Alice mamma. Polisen efterlyser Jeffrey, Alice och Damon. Och FBI avlyssnar telefoner som tillhör personer som de kan tänkas ringa till. Det är bara 4 dagar efter Larry Johnsons berättelse som Damon ringer till sin mormor den 7 januari 1990. Och då kan FBI spåra varifrån han ringer. FBI tror att det är på ett motell vid den mexikanska gränsen som familjen befinner sig. De åker till motellet och där kan de gripa Jeffrey, Alice och Damon. De tre hade planerat att tillsammans med två andra sektmedlemmar, bland annat Daniel Kraft som är ladan vid massmordet, fly över gränsen in i Mexiko. FBI beslagtar en revolver, tre pistoler och flera jaktknivar när de griper Jeffrey, Alice och Damon. Totalt blir 13 personer i sekten åtalade. Rättegången inleds i augusti i Ohio 1990, ungefär 16 månader efter massmordet. Under rättegången vittnar Jeffrey. Förmodligen tyckte inte hans advokat att det var en bra idé. Jeffrey berättar för juryn att han är oskyldig eftersom massmordet var på order från Gud. Bland annat säger Jeffrey, citat: "Det här är inte någonting jag fantiserat ihop. Jag kan faktiskt prata med Gud. Jag är en profet. Jag är till och med mer än en profet." Slut citat. Juryn låter sig inte övertygas. Den 29 augusti 1990 överlägger juryn i 2 timmar och kommer sedan fram till att Jeffrey Lundgren är skyldig. Jeffrey döms till döden för att ha kidnappat och mördat Dennis, Cheryl, Trina, Becky och Karen Avery. Alice döms till 170 års fängelse till livstid för samma brott. Men exakt hur hon är inblandad förtäljer ingen källa. Alice var inte ladan och hon hjälpte inte till att få ut någon i familjen Avery till ladan. Straffet är också lite lustigt. Hon kan alltså bli benådad efter 170 år, så att hon slipper sitta i livstid. Jeffrey och Alice äldsta son Damon får 120 års fängelse till livstid för att ha kidnappat och mördat 4 av de 5 offren. Oklart vem han inte är skyldig till. Ronald Luff, som ju var den som hämtade alla 5 offren i huset och tog dem till ladan, får 170 års fängelse till livstid. Daniel Kraft döms för att ha kidnappat 3 offren och för att ha medverkat i alla 5 morden. Hans straff blir bara 50 års fängelse till livstid. Gregory Winship och Richard Brand döms båda till 15 års fängelse för medverkan i de 5 morden. Sharon Blanchley, Deborah Olivares och Susan Luff döms till 7-25 års fängelse för att ha varit med och planlagt morden. Catherine Johnson, Jeffreys tilltänkta andra fru, döms till 1 års fängelse för förhindrande av rättvisa. Även Dennis och Tonya Patrick döms för förhindrande av rättvisa, men de får en villkorlig dom. Efter domen gifter sig Jeffrey med Catherine Johnson. Enligt vissa källor skiljer han sig från Alice här, men enligt andra fortsätter han vara gift med Alice också. Eller de kanske bara fortsätter se sig själva som äkta makar, även om Jeffrey formellt har skilt sig från Alice och gift sig med Catherine. Ohio är en delstat som faktiskt fortfarande avrättar människor. Det tar 17,5 år efter massmordet tills det är dags att avrätta Jeffrey Lundgren. Året är då 2006 och Jeffrey är då 56 år gammal. Den 17 oktober 2006 skickar Jeffrey in en sista juridisk begäran om att inte bli avrättad. I begäran uppger Jeffrey att han är så pass överviktig att en dödlig injektion inte kommer att kunna fungera på honom. Han kommer att få lida onödigt mycket och därför är injektionen ett orimligt straff. Begäran avslås. Redan en vecka senare är det dags för Jeffreys sista måltid. Det är måndagen den 23 oktober 2006. Hans sista måltid består av kalkon, potatis, sås, sallad och en pumpapaj. Men det blir inte hans sista måltid. Han får en måltid till. På grund av att hans avrättning är planerad dagen därpå, väldigt tidigt, tisdagen den 24 oktober 2006, så får han även frukost. Frukosten serveras klockan 06.06 och den består av kaffe, 2 glas juice, 2 glas mjölk, Rice Krispies, 3 pannkakor och 3 små kannor med sirap. Mellan klockan 06.13 och 06.15 borstar Jeffrey Lundgren tänderna en sista gång. Sedan ringer han sin fru Kathy och pratar med henne i över 2 timmar, fram till klockan 08.35. Under samtalet börjar Jeffrey gråta 2 gånger. Jeffrey ringer även sin advokat innan han ringer upp Kathy igen. Han ringer inte till Alice, vilket kan vara en indikation på att deras relation är över 2006. Jeffrey och Kathys andra samtal slutar 09.15. Klockan 09.19 kommer fängelsedirektören in på Jeffreys rum och berättar hur själva injektionen kommer att gå till. Medan fängelsepersonal förbereder den dödliga dosen gift sitter Jeffrey själv på sängen i cellen och ber. Klockan 10.15 hämtar personalen Jeffrey. Han har inte lång väg att gå. Det är exakt 17 steg från hans cell till avrättningskammaren. Klockan 10.17.22 säger Jeffrey sina sista ord, citat. Mina sista ord vill jag tillägna min kärlek till Gud, min familj, mina barn och Kathy. Jag är för att ni är, slut citat. 11 sekunder senare, klockan 10.17.33, injiceras den första dosen gift i Jeffrey. Totalt får han 3 doser. Det är oklart hur mycket han led. Fängelsedirektören dödförklarar Jeffrey Lundgren klockan 10.26. Det finns tyvärr väldigt lite information om vad som hände med Alice och Damon efter rättegången. Det sista vi har kunnat hitta är att Alice och Damon fortfarande avtjänar sina fängelsestraff när Jeffrey avrättades 2006. 2010 släpptes Richard Brand och Greg Winship. Jag finns på X och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Följ mig gärna där. Du kan också mejla till Massmördarpodden och till alla mina andra poddar på simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z. Om du vill höra om en specifik massmördare i Massmördarpodden kan du önska dig formuläret. Det finns en länk i avsnittsbeskrivningen. Om du tycker om Massmördarpodden så tror jag också att du ska kunna gilla Mördarpodden som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Jag och Josefin har nyligen gjort 10 avsnitt om Lisanne Froon och Chris Kremers. Det var 2 unga tjejer som försvann i Panama 2014. De var länge försvunna, men när de första fynden gjordes så blev det här ett av världens största mysterier. Det kan du höra i Mördarpodden, och du hittar Mördarpodden där du hittar Massmördarpodden. Tack till alla som sponsrar Massmördarpodden på Patreon. Det betyder oerhört mycket. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här avsnittet. Tack till Emil Drugge som arbetar med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.